Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit. Da tenkte jeg i dag at jeg skal tale over et spennende tema, hvor jeg har kalt det for «Men de hørte ikke», fordi de var motløse. Og da er hentet ifra 2. Mosebok, kapittel 6 og vers 9. Og der skal man begynne med å lese hva som står der. Der er det, jeg kan bare forklare hva det er med lest. Det er Moses som har fått et godt budskap ifra Gud, om at Gud har bestemt at han skal fri folket ifra slaveriet, fri folket ifra Egypt. Og nå er det han sender Moses for å bære dette her fram for folket. Så derfor er det Moses som sier dette her nå. Ifra Gud. «Jeg vil ta dere til mitt folk og være deres Gud. Dere skal få kjenne at jeg er Herren, deres Gud, som løser dere fra tvangsarbeidet i Egypt. Så vil jeg føre dere til det landet jeg med ed har lovt Abraham, Isak og Jakob. Og det vil jeg gi dere til odel og eie. Jeg er Herren.» Men de hørte ikke på ham, for de var motløse og trellet hardt. Og det er tankevekkende. Det er nesten en tale i seg selv. Her kommer Gud med et frigjørende budskap og gir det til folket. Og det er et løfte om å bli fri. Det er et løfte om å bli fri ifra slaveriet. Det er evangeliet i et nøtteskall. Og det er et så godt budskap at det er nedslående når en ser det at de hørte ikke på ham. Fordi de var motløse og trellet hardt. Akkurat de grunnene som var at de burde jo ta imot dette her. De grunnene var det at de ikke hørte. Og Gud han sier da i dette budskapet til dem at dere skal få kjenne at jeg er Herren, deres Gud. Og i det så legger han også signaturen sin på i dette løftet. Jeg er det som talte til dem. Og da er Gud, det var akkurat han Gud som åpenbarte seg for Moses, bare noen kapittel før det som jeg leste her. Jeg synes det er fint å bare få Guds ord inn, sånn at jeg har lyst til å lese det som står i 2. Mosebok 3, og ifra vers 1, bare for å høre hvem er Gud? Hvem er det som talte til Israelsfolket her? Så i 2. Mosebok 3, 1 står det: «Moses gjette småfe til svigerfaren Jetro, presten i Midja. En gang han drev fe over til den andre siden av ørkenen, kom han til Guds fjell, Horeb. Da viste Herrens engel seg for ham i en flammende ild som slo opp fra en tornebusk. Han så og se. Busken sto i flammer, men den ble ikke fortært av ilden. Og Moses sa: «Jeg vil gå bort og se dette mektige synet. Hvorfor brenner ikke tornebusken opp?» Men da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham fra tornebusken: «Moses, Moses!» Han svarte: «Her er jeg.» Og Gud sa: «Kom ikke nærmere. Ta skoene av føttene, for stedet du står på er hellig grunn.» Så sa han: «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses ansiktet, for han var redd for å se Gud. Herren sa: «Jeg har sett mitt folks nød i Egypt, og har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte. Jeg har steget ned for å fri dem ut av hendene på egypterne og føre dem opp fra dette landet og inn i et godt og vidstrakt land, inn i et land som flyter av melk og honning. Stedet hvor kananeerne og hetittene, amorittene og perisittene, hevittene og jebusittene bor. For nå har skriket fra israelittene nådd meg. Og jeg har også sett hvor hardt egypterne undertrykker dem. Gå nå, Jag sänder dig till farao. Du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypt. Moses sa till Gud: Vem är jag? Kan jag gå till farao och föra israeliterna ut ur Egypt? Han svarte: Jag vill vara med dig. Detta ska du ha till tegn på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut av Egypt ska dere tjäna Gud på detta fjället. Då sa Moses till Gud: Sätt att jag går till israeliterna och säger till dem: Deres fäders Gud har sänt mig till dig. Och de så spör mig: Vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud svarte Moses: Jag är den jag är. Och han sa: Slik ska du svara israeliterna. Jag är har sänt mig till dig. Och där är det massa att ta tag i. Men det är något med det att bara låta Guds ord lyda och höra vem är denna Gud som vi tror på. Och här ser man då att det är Gud själv som hör skriket ifrån folket. Och som har ett hjärta. Han är inte långt väcka. Och han är inte likegyldig på hur vi har det. Eller hur folket hans har det. Det är omsorgen som driver Gud till att gripa in. Och han har inte glömt löftena till folket. Abrahams, Isak och Jakobs Gud. Och det är också underligt att se där hur tegnet som han ger Moses är ett tegn som har lite sån tillbakavirkande kraft. Ja, här är tegnet på att jag har sänt dig. När du har fört folket ut av Egypt ska dere tjäna Gud på detta fjäll. En sån väldigt paradoxalt tegn. Men det är ett tegn som visar att Gud talar sant. Han talar en sannhet in och ett löfte. Och så är det vid att uppfylla löftet att vi ser att detta var Gud. Det var Guds löfte. Och i Moseböckerna så får man ju se detta här, hur Gud gjorde allvar av sina löfter. Och på slutet av livet så hör man att Moses själv då, efter ett långt liv med att vandra med Gud och sett löftena hans, så är det bara som man akkurat har börjat att se konturen av vem Gud är. Så det står i 5 Mosebok 3, 24. Moses så säger: Herre, Herre, du har begynt att låta din tjänare se din storhet och din starka hand. För var är det en Gud i himmelen och på jorden som kan göra slika gärningar och storverk som du? Och då hade han fått erfart att det Gud talte var inte tomme ord. Det var sanna ord från Gud som hade ett hjärta som brant för folket sitt. För den smärten som han hörte som steg ner. Och som gjorde underverk som ingen annan Gud kan skryta av sig. För det finns bara en Gud. Och det är det samma med det som i Davids lovsang i 2 Samuels bok 7, 23 står det: Vem är som ditt folk, som Israel? Det är det eneste folk på jorden som Gud kom till och fridde ut för att göra det till sitt folk. Han skapte sig ett navn och utförde stora och skrämmande gärningar för dere och för ditt land. Du fridde ut ditt folk från Egypt, från andra folk och deras guder. Du har bestämt att ditt folk Israel ska vara ditt folk till evig tid, och du, Herre, är blitt deras Gud. Det är något helt speciellt med dessa som har vandrat med Gud och som har sett hans gärningar. Men Gud är den samma idag. Han är underets Gud. Och han lever. Och han är när. Och det står i Jesaja 59:1. Se, Herrens hand är inte för kort till att frälse. Och hans öre är inte tunghört så han inte kan höra. Han är när. Men där är det då så står i verset efterpå som man också ska lägga märke till. För det står: Men deras missgärningar skiljer mellan dere och deras Gud. Och deras synder har skjult hans åsyn för dere så han inte hörer. Och det är en del av Bibelens budskap. Gud är en Gud som är när. Men han är också en Gud som tydligt vittnar i sitt ord. Att när en står han emot. Och när en går på vägen som han säger att det är inte detta som är vägen. Så ger han sig vrang. Han står och ger sig vrang mot den som är vrang emot han. Och i psalmen 66. Dersom jag hade urätt för öje i mitt hjärte. Så ville Herren icke höra. Och här är det med ser lite in i en dubbelthet. Och in i något som vi trenger att träna oss på att se Guds ord i förhåll till. Och för dem vet jag att Gud är också en långmodig Gud. Men han talar strängt till folket sitt för att väcka dig. Men han är långmodig. Och i löfte som han gav till Israels folk genom Moses så sa han ju då. Jag är Herren som löser dere från tvangsarbete. Och som jag sa. Detta löfte som han gav dig där. Han gav sig inte. Själv om de inte hörde efter. Det var inte så att han, okej, då finner jag mig ett annat folk. Han var tro emot löftet sitt. Men det var likaväl problematiskt då att inte de hörde. Han vill ju att de ska höra på honom. Han vill att de ska tro. Och han vill sätta oss och fri ifrån vår trällestand. Och där är man ju med egentligen det centrala i tro vår. Vi är också träller. Om inte vi tänker sån som vårt moderna människa. Och heller inte de skriftlärde tänkte sån. När Jesus kom och sa att han skulle sätta dig fri. Så fri. Är nog väl fri. Och sån tänker vi också i vår tid. Men vi är nog väl fria. Men sån som jag begynte med att visa till i detta Sareptanytt. Nej, men jag är inte fri. Och något av det som Bibeln är så tydlig på är att synden binder oss. Och vi är träller under synden. I Romarbrevet 7 står det. För vi vet att loven är åndelig. Jag däremot är kjödelig. Solkt till träll under synden. Och det är ju det egentliga trällelivet som jag har. Det är ingen här som är blivit född utan synd. Med syndefallet så var det medfött. Att man är emot Gud. Man blir född med ett fiendskap emot Gud. Man blir född med ryggen till Gud. Men där är Bibeln helt tydlig. Att alla som syndet utan att ha loven ska gå förtappt utan loven. Och alla som har syndet under loven ska dömas vid loven. För icke de som hör loven är rättfärdig för Gud, men de som gör efter loven ska bli rättfärdiggjort. Och världen som gör synd är syndens träll. Johannes 8:34. Och då må vi stoppa upp med. Jag har lust att stoppa upp för då den sannhet som det är. Att vi är som syndare, alltså är vi träller under synden. Vi snackar av och till om avhängighet. Som om det är bara att det finns folk som är fria och så har det någon som strävar med en avhängighet. Men vi är alla bundna av synden. På en sån måte att vi ger emot Gud av naturen. Men det fantastiska är ju då att, akkurat som jag läste i starten här, Gud har hört skrike. Till dig som är motlösa och träller hårt. Det är ett vondt och vanskligt liv under synden. Synden ödelägger för oss. Synden är att den går sina egna vägar och tänker på bara sig och sitt och trampa över medmänniskorna. När det sker så är det vondt under synden. Det är så många som lider i bland oss av syndens konsekvenser. Men Gud är akkurat den samma nådige Gud som har hört detta skrike. Och Gud han hade en plan. Helt ifrån syndefallets dag så hade han en plan. att det skulle komma en ifrån kvinnens ett som skulle knysa slangens hode. Det var Jesus. Och det står för det som var omöjligt för loven, för den var maktlös på grund av kjødet. Det gjorde Gud då han sände sin egen son i syndig kjøds lignelse för syndens skull och fördömde synden i kjødet. Och det är när evangeliet når in till hjärtat. Det är då han blir född på ny. Det blev sagt här i starten att det är ett under att bli född på ny. I Guds rike är det, eller i Guds öga så är det två kategorier av människor. Det är de som är mörke och döde. Och det är de som är lys, för de har blivit igenfött och fött på ny. Och Nikodemus, han skönte fint lite av detta här. Han var lovlärd och han kunde Bibeln på rams. Och han började vara den första till att känna dessa tingena. Men det var helt lucka för honom. Detta med att bli fött på ny. Så han spörjer Jesus om det. Och där ska man lägga märke till, vad är Jesus sitt svar på? Hur blir du fött på ny? Jo, Jesus har svar i Johannes 3:16. För så högt älskar Gud världen att han gav sin son, den enbarne, för att kvar den som tror på han inte ska gå förtappt, men ha evig liv. Det är Jesus sitt svar på Nikodemus sitt spörsmål om hur blir jag född på ny? Och alltså är det vid att höra evangeliet. Evangeliet är Guds ord som när man hör det, och det slår i rot i hjärtat, så är det som en såkorna som kommer i jorden. Och så spirer såkorna och blir till en levande plante. Sån är det också med oss. Vi är jorden. Jesus säger det rätt ut att vi är som jorden. Och såkorna är Guds ord. Och därför handlar tro om liv eller död. Vi är död i utgångspunktet, men vid Guds ord så käm tro. När vi tror på det som står i Bibeln. Tror du att Jesus är Guds son? Och att han är kommit för att sona världens synd. Också din synd. Hela världens synd. Om du tar det tillflykt till det. Och hjärtat griper om detta här. Så är det där en blir född på ny. Och för den som är född på ny så är det där en blir värande i tro. Det blir styrka vid nåden. Och så är det kampen då som man står i. Romarbrevet säger om det. För efter mitt inre människa slutar jag mig med glädje till Guds lov. Men ingen kan säga det som inte är född på ny. För då slutar han sig inte med glädje till Guds lov. Då är Guds lov främmed och oförståelig. Och verkar tung och vansklig. För då är det slavesinne som är där. Då kan man inte... En kan inte sluta sig med glädje till Guds lov. För den har det inte i sig. Men den som är född på ny, den slutar sig med glädje till Guds lov. Men i lämmene mine ser jag en annan lov som strider mot loven i mitt sinn. Och som tar mig till fange under syndens lov som är i mine lämmer. Jag är eländig människa, säger Paulus. Men likaväl, Gud vare tack. Ved Jesus Kristus, vår Herre, jeg som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Og der står vi jo i den kampen også, at i vårt kjøtt og blod, i vårt naturlige menneske, så er det så mye som fremdeles er bundet av denne synden, og som fremdeles vil det onde, og som vil imot Gud. Men där är det gode då att vi ska inte leva efter det gamla människa längre. Och det står att Kristus köpte oss fri från lovens förbannelse då han kom under förbannelse för vår skull. Så vår frihet är ifrån lovens straff, ifrån lovens förbannelse. När vi är fött på ny så är vi under nåden. Och det är ju den friheten som är lite krävande i vår tid att förmedla. Han har säkert alltid varit krävande, men jag tror att vi måste lyfta fram dessa här. Vad är det med är fri? Om jeg er ikke satt i frihet av Jesus for å fortsette å tjene synden, i dag å la det gamle mennesket få bare fritt spillerom. Tvert imot så står det i Galaterbrevet 2 at jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever, her i kroppen, lever jeg i tro på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Og til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Det er dette som er så vanskelig, hvor du da må holde fast på loven og holde fast på budene som noe som uttrykker noe om hvem Gud er. Tenk for eksempel på det første bud. Det står at du skal ha ingen andre guder enn meg. Og Jesus sa med rene ord at han var ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle han. Da budet er fremdeles Guds gode vilje, Guds fullkomne vilje for den enkelte av oss. At vi skal ikke ha andre guder enn han. Og derfor er ikke vår frihet som gjenfødte kristne til å forkaste budene. Og tenke at, ok, det var godt at Jesus døde for meg, så jeg er fri ifra loven. Så nå kan jeg gå og dyrke andre guder. Men det er jo en grov misforståelse av hva Bibelen sier. Og den som gjør det, den er på en vei som Bibelen tydelig sier at ikke er troens vei. For av gjerninga blir ingen frelst. Vi er frelst ved tro, av bare nåde på det Jesus har gjort. Men i Jakobs brev så står det jo så tydelig at troen viser seg i gjerninga. For ellers er det en død tro. Og der kan han si det samme om såkornet og planten. Planten viser seg i at det er en levende plante. Og du kjenner treet på frukten og står det en plass. Vi må bære frukt, vi som er i Kristus. For åndens frukter er kjærlighet og glede og fred. Vi må bære det fram, ikke som en viljesbeslutning, for det er umulig. Vi er jo ikke i stand til dette som en viljesbeslutning, for da er det vårt kjød som skulle ville disse tingene. Og da er smitte av synden. Men den som er i Kristus, den som er i Jesus, må bære frukt. Fordi det er Jesus sin livskraft som kommer gjennom oss. Og det er et Guds under. Det er et Guds skaperunder som man bare ikke kan fullt ut forstå, men som man skal takke han for. Men for oss så er det ikke noe vi skal være så fryktelig opptatt av disse fruktene. For vi har denne kampen. Vi vil kanskje se, vi vil se frukter, men vi vil også se det motsatte. Men det som er viktig for oss er å frimodig tre fram for nådens trone. Så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Det er ved å tre inn framfor Gud på grunn av det Jesus har gjort, som er den eneste veien for oss som holder. Og det som er viktig å vite her, er jo da at tilbake til dette her i Mosebøkene. Når Gud så tydelig lot dette her trellelivet under Egypt være en del av vitnesbyrdet om hvem Gud er, og hvem Guds folk er, så er det for å vise djupe sannheter om vår posisjon i verden. I livet, med treller under synden, i vårt naturlige menneske. Men i Romerbrevet 6 så er det skrevet veldig godt om dette her. Og der vil jeg bare lese fra Romerbrevet 6, 8-14. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over ham. For døden han døde, den døde han for synden en gang for alle, men livet han lever, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, vår Herre. La derfor ikke synden ha herredømme i deres dødelige kropp, så dere skulle lyde den i dens lyster. Still heller ikke lemmene deres fram som våpen for urettferdigheten til tjeneste for synden, men still dere fram til tjeneste for Gud, som de som av døde er blitt levende, og still lemmene deres fram som våpen for rettferdigheten til tjeneste for Gud. Synden skal ikke herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Og her er vi på Guds mysterium og troens paradokser, hvor Gud så tydelig sier at alt er gratis, og det er bare av nåde, og det har ingenting med gjerning å gjøre, og likevel så er brevene så tydelig på gjerninger, på den måten at du skal ikke lenger la synden herske over deg. Men det er da å forstå dette på riktig måte. Og den eneste måten vi kan få leve rett for Gud, det er nettopp som vi leser her. Å regne oss som døde for loven, for det Jesus har gjort. Vi klarer ikke å oppfylle loven. Det handler om da at Jesus er en soning for våre synder. Og derfor i Guds øye, når han ser på oss, så er vi alltid like rene. Fullkomment rene i hans øye. Det er det som er det store i evangeliet. Og det strider mot vår forstand. For vi merker jo da med oss selv at ja, i dag hadde jeg en frimodig og virksom dag for Gud. Nå må jeg vel være ren. Og så har han en dårlig dag på alle måter. Han snubler og faller og viser kjødet i sin stygghet. Ja, nå er jeg vel skitten for Gud. Men der er jo evangeliet da at det er ingen skiftende skygge i dette her. Så lenge vi ved tro har tatt vår tilflukt til Jesu blod, så er det fullkomment soning for våre synder. Men som det står, vi må leve i lyset. Og i vår tid så tror jeg at noe av det som mangler i denne forkynnelsen, mange vil forkynne nåde. Og mange vil forkynne at Gud er god. Men forkynner at en må leve i lyset. Og at det er i Bibelen du ser hva som er lyset. Det er der du ser hva som er Guds vilje. Dersom vi lever i lyset, så står det om at Jesu blod er en soning for våre synder. Og vi er nødt til å snakke om disse paradoksene, og ikke ta snarveiene. For hvis det er en snarvei i vår tid, så er det at en gjerne snakker om nåden, og at Gud er god, og at det bare er å tro på det, og så er på en måte, så kan en mer eller mindre gjøre som en vil. Men Gud skrev ikke hele Bibelen for at vi bare skulle simplifisere den i en sånn lettvint kristendom. Når Jesus kom, så står det i apostlenes gjerninger, Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel, og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Og vi må ikke tro da at djevelen ikke finnes lenger. Eller at de onde ånder har sluttet å eksistere. De er virksomme og de er nære. Vi har en fiende. Og Bibelen er så tydelig på det. Og der en som kristen ikke vil vende om ifra synden, men vil vandre i det som Gud kaller synd, så stiller den seg også laglig til for fienden. Det er akkurat så du kan si at vi tar vekk det forsvarsverket som vi har. Bibel, Guds ord, er et forsvarsverk imot djevelen. Og hvis vi bygger ned det forsvarsverket, så gjør vi oss sårbare for nettopp fienden. Jeg fortalte mitt vitnesbyrd at Gud gjorde under inn i vårt liv. Og inn i mitt liv, og psykologien snakker ikke om den åndelige verden som noe som finnes. Der er det bare materialisme. Og mennesket er som et komplisert, avansert dyr. Så hvis man bare forstår disse materielle tingene og kan på en måte lage nesten en fantastisk algoritme, så forstår vi hvem mennesket er. Men jeg tror at vi må bare våkne opp i vår tid for å kaste hvor ubibelsk dette perspektivet er. Bibelen er tydelig på at vi er åndsmennesker. Gud puster sin livsånde i oss. Og allerede på, nesten på Bibelens første blad, så ser vi at det er en fiende der. Djevelen. Og vi ser, og djevelen er der på alle Bibelens blader, er han der i bakgrunnen. Og vi ser det også veldig tydelig i Bibelens siste bok, Johannes' åpenbaring, hvordan hans velde skal være mer tydelig. Jeg tror vi må frimodig snakke om Bibelens sannheter også på dette området her. Og å avsløre den materialistiske verdensbildet som vi har, som er... Og hvis du attpåtil har en sånn lettvint forståelse av nåden, så lever den jo farlig. Vi har en fiende. Jesus kom for å vise det. Han kom for å sette oss fri. Og noe av det han gjør mest av er jo å helbrede og å drive ut i onde ånder. De er virkelig til stede. Men det gode er at når vi holder oss til ordet og holder oss til Jesus, så er vi trygge. Det stod om det som var underkua av djevelen, og grunnen til at jeg nevner dette litt, er at det også er et slaveri. Det er mange som er underkua. Men det er Jesus som er vår løsning. Det er hos han vi har frelse for alle ting. Han sier om seg selv, alle disse jeg er betegnelsene. Og de sier veldig tydelig hvem Jesus er. Blant annet, jeg er den gode hyrde, som vokter oss ifra fienden. Men da jeg vil tale litt om i dag, og jeg skal vende litt tilbake til akkurat det tema som jeg begynte med. For hva var det begynte med? Jo, det er Gud som hører rope. Gud hører skrike ifra de som lever i trelldom. Og er ikke mange i trelldom under synden og dens konsekvenser i dag? Er ikke mange i trelldom om det vår fiendes herjinger i dag? Og så kommer Jesus til oss med løftene. Den sønnen får frigjort, den blir virkelig fri. Og han kommer med løftene. Og hvis vi tror på han, så skal vi ha evig liv. Og likevel er det så mange som en kunne sagt det samme om som Israelsfolket der. Men de hørte ikke. Fordi de var motløse og trellet hardt. Og derfor er dette egentlig både en oppmuntring til den enkelte her i salen, som er kristen og som er kommet til et nytt liv, om å bare slå fast, nei, motløshetsånd, det er ikke av Gud. Hvis du er blitt rammet av motløshetsånd, så må vi be Gud om å fylle på med sannhetsånd, med barnekåretsånd, med krafts-, kjærlighets- og sindighetsånd. Med da barnekåret sin, så ser at vi har fått den levende Gud som vår far, som lover oss det ene og det andre gode i Bibelen. Vi har ingen grunn til motløshet. Vi har grunn til å åpne våre øyne for å se hva slags stor Gud vi har. Men dette er også en misjonsbefaling til det at vi må gå ut til de som treller under synden. Vi kan tenke at i vår tid så er de ferdige med kristendommen. Vi kan tenke at de har fått bedre tanker, og de er lykkelige og fornøyde med det de har. Men der tror jeg at vi må få åpne øyne for at folk er ulykkelige rundt oss. Mer än någon gång så är meningslösheten då definierande bland folk runt oss. Så vär frimodig i att gå ut med detta fantastiska budskap att vi har Jesus som är synderes vän och som var kommit för att uppsöka det som var förtappt. Han har hört ropet, smärteskrike ifrån det som lider ute i folket vårt. Men vi må ge det ordet och vara frimodig och peka på Jesus, så är det Guds ord som kan skapa, sånt som jag sa här. Guds ord kan skapa denna tro, men då må vi ge det ordet. För tro kom vid förkynnelsen, och förkynnelsen kom vid Kristi ord, alltså vid Jesu egna ord. Och här till slut, i denna Mosebok-historien som jag nämnde, så ser man något av Guds hjärtedag. För det står här, andra Mosebok 6, vers 10. Där sa Herren till Moses, efter att jag alltså inte hade hört på det goda budskapet. Där sa Herren till Moses, gå och säg till farao, kungen i Egypt, att han ska la israeliterna få dra från landet. Men Moses svarte för Herrens ansikt, se, israeliterna hörer inte på mig. Varför skulle då farao höra på mig, jag som har yomskårna läppar? Så talte Herren till Moses och Aaron och sände dem till israeliterna och till farao, kungen i Egypt, med befaling om att Israels folk skulle föras ut av Egypt. Gud lot sig inte stoppa så lätt. Han har bara ett önske, och det är att frälsa oss. Det är att frälsa den som är förtappt, det är att frälsa den som träller under synden och som ändå inte är kommit till tro. Och han går så långt som man kan för att få detta gjort. Men där tror jag man ska ta till oss något av det som en sån sista påminning här idag, att vi kan känna det lite som Moses. Ja, men hör de nu på oss, jag som har yomskårna läppar, jag som är så ufullkommen själv, skulle jag imponera någon till att tro på detta här? Men vi har Guds eget råd som har kallt oss och som har kallt dig till att gå ut med evangeliet till dig som lever i mörket. Och så är det han själv, sin vilje, att du gör det. Och det är hans eget ord som vi tar med oss för att bringa folk till tro. Och därför har vi ingen grund till missmodighet. Men det är inte med de stora effekter eller fyrverkeri på scenen med frälsefolk. Men det är att få dem till att höra Guds ord in i sitt mörke. För Jesus är världens lys. Så låt oss bara då be för dig som ligger oss på hjärtat. För vi har alla yomvänta runt oss. Så man kan avsluta med det och lyfta dig fram i bönen.